Vilken härlig syn. Så många människor. Och många känner jag faktiskt, en del känner jag inte. Så tror jag det är just nu. Och vi är syskon. Det är min lilla rubrik idag. Och därför tänkte jag att ni får titta på varandra och säga så här: Jesus älskar dig. Säg det, vänd er mot varandra och säg att Jesus älskar dig. Vi är syskon. Vi ser lite olika ut. Och det är jag kanske tacksam för, att inte alla ser ut som jag. Men vi hör ihop. Vi är en enda stor familj. Fast vi kommer i det här fallet idag kanske från flera olika församlingar. Minst tre i alla fall. Men vi kan konstatera att vi är syskon. Bröder och systrar. Även om vi inte tycker lika som alla andra. Det behöver vi inte göra. Men vi är ett i Kristus. Erika predikade i Fyrsta kyrkan väldigt bra förra söndagen. Det värmde mig. Och jag tror vi alla blev berörda av Erikas predikan. Att vi är ett i Kristus. Det är ingen skillnad på jud eller grek, man eller kvinna. Vi är ett. Och jag vill fortsätta på det temat. Och vi ska läsa en text från Johannes evangeliet från det 17 kapitlet, vers 20-23. Och det är Johannes som sammanfattar väldigt mycket. Det är flera kapitel där i Johannes evangeliet som tar upp vad som hände sista kvällen. Och en sak som han kommer ihåg väldigt starkt, det är hur Jesus ber. Och nu tar jag bara en liten del av Jesu förbön. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Ja, det är väldigt intressant att jämföra Johannes evangelium där han berättar om vad som hände den sista kvällen. Det skiljer sig väldigt mycket från Markus och Matteus och Lukas. En viktig sak som man blir förvånad när man läser igenom och jämför evangelien är att Johannes tar inte upp nattvarden. Men de andra tre evangelierna, de berättar hur Jesus instiftade nattvarden. Det innebär inte att Johannes har tappat bort det, utan han använder ett annat tillfälle tidigare i evangeliet där han berättar om brödet som Jesus, när han talar om sin kropp, det är som ett bröd han delar ut och vi ska äta. Så han har med nattvarden, men inte på samma sätt som de övriga evangelisterna. Johannes ägnar faktiskt 5 kapitel åt det som hände sista kvällen. Alltså en femtedel av hela sitt evangelium berättar han vad hände sista kvällen. Det är intressant. Nu är det kanske inte så här att man författade och skrev i kronologisk ordning precis vad som hände, vad som sades. Kanske Johannes har lagt till olika tal som Jesus har haft och lagt det på sista kvällen. Men han vill något speciellt med att lyfta fram att det var en väldigt viktig kväll. Han börjar redan i kapitel 13. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Jag tror att här är det som Johannes vill tala om. Gång på gång att du och jag är älskade. Och Jesus slutade inte att älska genom att oj, nu ligger korsdöden framför, utan in i det sista visade han i omsorg kärlek för sina lärjungar. Och det tror jag har drabbat Johannes. Jag vill säga drabbad av Jesu kärlek. Det hade Johannes blivit. Han var så tagen av detta. Och det finns den här bilden, jag tittade in på nätet och letade på en bild där Johannes sitter bredvid Jesus. Och är det inte en skön bild? Där Johannes lutar sitt huvud mot Jesus. Det står i Bibeln att han lutade sitt mot Jesu bröst. De låg till bords. Och så trivdes Jesus, eller Johannes, i Jesu närvaro, i närhet. Och jag är övertygad om att Jesus också trivdes när Johannes kom så här nära. I hans famn, i hans närhet. Vi välsignar barn i våra församlingar. Och då får man hålla ett barn. Det är bland det bästa jag vet. Att liksom få kramas. Krama ett barn och visa omsorg och kärlek. Men det är Jesus ytterst som är det här. Tänk att du och jag får liksom komma som Johannes. Nära honom och drabbas av hans kärlek. I Fyrstakyrkan har jag predikat några söndagar om en dörr. En dörr med, som saknar handtag på utsidan. Och det är ju faktiskt Johannes i sin uppenbarelse som skriver ner vad Jesus känner gentemot de troende, mot sina barn. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså det här är ett uttryck. Jesus knackar. Inte bara lite försiktigt, ursäkta nu att jag vill. Han bultar på dörren, på ditt och mitt hjärtas dörr. Han vill komma in och få den här personliga relationen som Johannes har. Så vill Jesus. Han är ivrig. Han längtar efter dig och mig och en nära gemenskap. Ja, jag har funderat varför Johannes använde 5 kapitel för att berätta om vad som hände och vad som sa sista kvällen. Här kan vi liksom låta vår fantasi flöda. Ja, jag tänkte på när min pappa dog. Jag fick beskedet om det. Vad är det som händer i tanken? Jo, när träffade jag min pappa sist? Vad pratar vi om? Alltså det är någon känsla vi får, någon tanke vi får att ja, hur var det sista mötet? Och så blir det liksom ett minne som vi bär med oss. Förra söndagen hade vi en förbönstund och så nämnde jag om en person som hade lämnat oss. Och jag tänkte när jag hörde beskedet att han hade dött att vad var det sista jag hörde han sa? Och det bär jag med mig. Han sa så här på församlingshelgen: jag är så tacksam för församlingen. Och de där orden tar jag med mig. De bär jag. Det är ett gott minne av den personen. Så jag tror att vi alla när vi förlorat någon så börjar vi tänka tillbaka. Och så bevara de här goda minnena, de här goda orden. Det är det Johannes gör. Därför tar han 5 kapitel och berättar om ja, men det här var det sista kvällen. Det var då Jesus älskade oss. Det var då han brydde sig om mig och de andra lärjungarna. Och så vill han bära med sig det. Och det formar faktiskt resten av hans liv. Han är ju, säger sig själv, jag är den lärjunge som Jesus älskade. Kan man tänka, älskar inte Jesus de andra lärjungarna? Jo, det gjorde han. Men Johannes upplevde, det här var personligt. Det här var mitt. Det är min Jesus. Det är han som älskar mig. Sen kunde de andra lärjungarna säga samma sak. Men det är så Jesus vill ha den här personliga relationen med dig och mig. Han älskar mig. Jag får ligga vid hans bröst. Jag får vila. Ja. Jag kan förkunna det här att så är det. Men det är Jesus som vill detta i ditt och mitt liv. Han som har skapat universum vill ha en nära relation med dig och mig. Johannes säger väldigt mycket i de här 5 kapitlen. Vi ska läsa från Johannes 13, vers 34-35. Det här tror jag har fastnat otroligt hos Johannes. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Ja, det här vet Johannes. Han upplever sig älskad. Och så får han uppmaningen att vi ska älska varandra. De här orden faller alltså i god jord hos Johannes. Han kan ju skriva sen i sina brev om kärlek. Vi läser ett par ställen, första Johannes 3 och 11. Ty detta är budskapet som ni har hört alltid från början, att vi ska älska varandra. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Första Johannes 4 och 7. Kärlek. Det är en uppmaning. Att vi som är syskon ska älska varandra. Men kärlek är inte bara ett vackert ord. Kärlek tar sig uttryck i konkreta handlingar. Och det visar Jesus. Vid ett tillfälle så diskuterar lärjungarna, vem är bäst av oss? Eller vem är störst? Tror jag. Men jag tänker, vem är bäst? Jag skojade med Ulrika här och sa att jag skulle kunna spela till teater med dig nu. Så skulle vi försöka överbevisa, eller stå över varandra och visa vem som är bäst på teater. Ja, vi vill gärna jämföra. Vi vill vara lite bäst. Jag tror Petrus sa så här. Jag är bäst. För jag har gått på vattnet. Det har inte ni andra gjort. Jag är nog bäst och störst bland oss lärjungar. För jag har varit med om det här. Jakob säger, men vänta nu. Nej, vi var tre stycken. Vi var uppe på förklaringsberget. Ja, och där såg vi Mose och Elia. Det har inte ni andra gjort. Vi är störst. Vi är bäst. Vi är mest älskade. Ja, jag vet inte vad de... Men de diskuterar i alla fall. Och märkligt nog så diskuterar de efter nattvarden. Här har Jesus talat om sin död. Han har talat om att vi ska fira den som en åminnelse högtid. Och de är lite tagna av den här stunden och tänker, ja, vad menar Jesus? Ska han dö? Nej, 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 nej. Och så börjar de bråka om vem som är störst. Jag tycker Jesus skulle ha sagt, nej, nu får ni lägga av. Förstår ni inte att jag ska dö snart och ni håller på och bråkar inbördes? Han är inte sån. Han tar det här med ro. När de tjafsar om vem som är bäst så borde Jesus ha blivit arg och besviken, men han blir inte det. Han ger dem ett exempel istället. Han säger att störst är den som tjänar. Ja, det är ord. Sen reser han sig från bordet och börjar tvätta lärjungarnas fötter. En slavs uppgift. Han som är kung, han som är den störste, han böjer sig ner, tvättar lärjungarnas fötter och visar vad kärlek är i handling. Det här sätter sig hos Johannes och de andra lärjungarna. Orden kanske inte har gjort samma effekt, men handlingen, och den bär Johannes med sig. Så att det är en av de här sakerna han känner. Det är så viktigt att berätta den här kvällen hur Jesus tvättar deras fötter. Jesus är en fantastisk pedagog. Jag önskar att jag skulle ha lite mer av det som Jesus gör. Han talar och han visar kärlek. Och det drabbar Johannes så otroligt. Han är den lärjunge som Jesus älskade. Vi har alltså en stort ansvar att vi ska älska varandra i praktisk omsorg i vardagen. Det här är svårt. Jag skulle kunna säga att nu ska ni gå ut och älska varandra. Ta i allt vad ni kan. Kämpa på. Men det är inte så. Den helige ande hjälper oss. Och vad är den helige ande? Jo, det är Gud själv som bor i oss. Den helige ande är kärlek. Gud är kärlek. Och den kärleken är ingjuten i var och en av oss. Den gudomliga kärleken finns i mig och dig. Vi kanske inte alltid ser den, men det är ett faktum. När vi tog emot Jesus så fick vi del av detta. Så jag tror att den helige ande ger oss tankar och idéer hur vi ska älska varandra. Det kan komma en tanke, det är inget telefonsamtal. Det kan komma en tanke om att ja, men, du kanske ska gå och handla och, till en person som inte orkar gå till affären. Den helige ande ger dig idéer för hur du ska visa praktisk omsorg, praktisk kärlek för dina medsyskon och även andra människor. Det är när vi gör som Johannes, lever nära Jesu hjärta. Han la ju sig liksom där. Då lyssnar han in vad Jesus säger. Han till och med kände andetagen från Jesus. Det är när vi är där, i närheten av den som älskar oss, som vi också kan få de här impulserna att göra det Gud vill. Jesus ber om enhet. Och det är liksom lite hur vi ska tänka där. Och i den här bönen så är det så att han ber faktiskt för oss som möts i Betania idag. Han ber för dem som kommer till tro genom lärjungarnas ord. Det innebär att han bad för oss. Men så står det också att han är i himlen hos sin fader och han ber ständigt för oss. Så det är en bön som Jesus hela tiden håller på med, att be om enhet bland hans barn. Att vi ska visa varandra kärlek. Och då är det viktigt att säga att enhet är inte att vi ska tycka likadant. Vi har olika tyck och smak. Och det är inte det som ska ena oss. Ni kanske någon som vill köra Opel. Jag kör Saab. Och så får vi ha lite olika bilar efter vad vi tycker vi känner bäst för. Några är intresserade av sport. Jag är glad att det är så många här idag. Det är mycket sport på tv. Jag ska hem och titta på tv med Karl-Johan här snart på sporten. Men alla är inte intresserade av sport. Det är synd om er nu som inte är intresserade av sport. Ja. Andra, som Ulrika och jag, är intresserade av teater. Det finns en del som absolut inte tycker om teater. Ja, vi har olika tyck och smak. Vi har inte samma politiska åsikter. Det är inte det som förenar oss. Vi gillar olika stilar i sång och musik. Vi har olika favoriträtter. Jag gillar inte bruna bönor, som det är någon som bjuder hem mig. Ge mig inte bruna bönor. Vi har olika känsla för tyger, vilken färg det ska vara på gardiner och möbler. Ja, det här får vi samtala om. Det är inte det som är, det är samtalsämnen. Vi kan diskutera och så försöka hitta en ena oss i olika saker. Enhet ligger inte att vi ska fira gudstjänst på samma sätt. Vi har olika känslor och tankar också för hur vi ska fira gudstjänst. Det ska ju vara någon, jag brukar alltid ha någon illustration med mig. Ett bröd. Alltså, är det inte en fantastisk bild som Jesus talar om? Det finns bara ett bröd. Och alla får vi en del av ett och samma bröd. Så att helheten, kan vi säga, Kristus, och så får jag en liten bit, du får en liten bit. Men det är av samma kaka. Alltså, pedagogen Jesus har varit fram igen. Och så får vi ta med oss det här att, ja, jag är inte själv Kristus. Det är jag, så att säga, tillsammans med andra. Mina bröder och systrar. Det finns ingen annan frälsare än Jesus. Det är det som förenar oss. Det finns ingen annan helig ande som har fött oss på nytt till ett nytt liv. Det är samma ande som vi har. Vi har fötts in i samma familj. Vi tillhör Guds familj. Vi är barn. Vi är systrar och bröder. Inte av det vi har åstadkommit, utan vad Jesus har gjort och vad vi tror på. Det är det som förenar oss. Och det här är inte så lätt. om en vanlig familj eller Guds familj, så får jag inte välja de andra. Jag får hålla mig till godo med er. Ni får hålla er till godo med mig. Men vi är en familj, fast vi tycker olika, ser olika ut, kan olika saker. Men vi är ändå en familj. Och om ni ser på era egna familjer, så är ni ju väldigt olika i varje familj. Olika traditioner, gör olika saker och så vidare. Vi kan bråka, vi kan bli avundsjuka. Vi kommer aldrig ifrån att vi är syskon. Så är det i Guds familj. Enheten är alltså ett faktum. Tror vi på Jesus, så är vi en enhet. Och så uppmanar Paulus oss att vi ska bevara den andliga enheten. Det är ett faktum, vi är en enhet, och vi ska jobba på att kunna visa upp den andliga enheten. Och vi vet att den onde vill förstöra och splittra just detta, den här enheten. Så när vi bryr oss om varandra, säger Jesus, blir det här ett starkt vittnesbörd för världen. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här får vi göra på alla plan, i cellgruppen, i den församling som vi tillhör. Nu tre församlingar tillsammans, ja, då får vi visa varandra omsorg och kärlek. Och alla kristna i Kumla. Du är inte bara syster och bror med den församling du tillhör, utan med alla kristna i Kumla. Han gör ingen skillnad på oss. Det är vi som kanske delar upp oss, men han har en enhet, en familj. Jag tänker att om Paulus skulle skriva brev till Kumla, som han gjorde i, vi har breven i Bibeln, så skulle han skriva ett brev till de troende i Kumla. Och så säger han, det här kan ni läsa upp, eller det här kan ni hälsa till familjen som möts i Betania, familjen som möts i Betesda, eller familjen som möts i Fylsta. Men han kanske skulle skriva ett övergripande brev till alla, och så ger han lite hälsningar till varje familjegrupp i Kumla och till Kumla kyrka, Kumla kyrkas hus. Vi måste liksom tänka mer på det här, att vi är en enda stor familj, alla troende i Kumla. Och jag tror att Gud utrustar oss. Jag tror inte att kanske att alla gåvor finns. Det är möjligt att den finns i alla församlingar, men helheten blir att Gud ger gåvor, andliga gåvor, till församlingen i Kumla. Så vi ska berika, hjälpa och stötta varandra på bästa sätt. Man kan se församlingen som en liten trädgård. Jag har min på Isgatan 13 här borta. Det är min fina trädgård som jag sköter om. Men grannen, jag kan gå och hjälpa grannen lite grann ibland. Eller de hjälper mig kanske. Så är det så att vi har små trädgårdar i de olika församlingarna. Och så hjälps vi åt. Och så skapar vi en natur i Kumla där vi påverkar tillsammans. Det är också en styrka när vi som församlingar går till Kumla kommun till exempel och säger att vi vill starta det här. Jaha, är ni gemensamt alla kyrkor? Ja, men vad bra! Då kör vi, säger kommunen. Men om jag kommer som privat eller om jag kommer från en församling, jaha, då blir de inte tveksamma. Det är en styrka att komma tillsammans. Vad vi ska göra är att vi ska respektera varandra. Vi är väldigt olika, och den här lärjungaskaran var ju väldigt olika. Vi har Matteus som hjälpte ockupationsmakten. Vi har Simon Siloten som ville ta till våld och driva ut romarna. Det var så väldigt olika tankegångar som de här lärjungarna hade. Det är lätt att naturligtvis hamna i bråk. Jag såg en film på tv om två familjer som skulle fira jul ihop. Ja, julafton är ju väldigt traditionsbunden. Det visar de i den här filmen. Den ena familjen sa, ja, vi äter mat efter kalanka. Den andra familjen sa, nej, men vi har inte ätit någon frukost. Vi brukar alltid äta före kalanka. Hur skulle man göra nu? Det har varit så samtal och diskussion. Jag tror vi ska respektera varandra, att vi har olika traditioner i de olika kyrkorna. Och jag har fått en liten resa med mitt eget liv. Jag kommer från en liten landsortsförsamling, en liten baptistförsamling. Jag visste precis hur den kristna tron skulle bekännas och utövas. Sen kom jag som evangelist till Dala Husby, utöver Hedemora. Ja, då ska vi ha väckelsemöte och så kom det folk som tillhör Svenska kyrkan. Wow, nu har vi fått utomstående. Tills jag upptäckte att de trodde ju på Jesus också. Sen kom jag till missionsskolan. Det var mycket konflikt för mig. Jag mötte danska baptister som drack vin och rökte. Helt det jag hade lärt mig i min lilla hemförsamling, att om du är kristen så röker du inte, du dricker inte. Och så upptäckte de trodde ju på Jesus också. Hur kan det här vara? Resan fortsätter. Jag har mött ortodoxa kristna. Jag har träffat ortodoxa kristna. De tar att jag går och läser teologi. Vi läser om Jesus. Ja, det är ju, vad härligt. Och så gick vi in i en ortodox kyrka. Jag följde med. Då hände något som jag blev ställd. Och så gick man fram och kysste Bibeln. Man kysste Maria. Vad ska jag göra, Jesus? Ska jag göra likadant? Nej. Jag ber på mitt sätt. Jag ber till dig, Jesus. Och jag respekterar deras sätt att be. Och de får respektera mitt sätt att be. Att vi har lite olika uttrycksformer. Och de här ortodoxa vännerna är mina bästa vänner. Brevkontakt, mejlkontakt. Men vi utöva vår tro på olika sätt. Ja, det var en lärdom för mig. Nu var jag på en katolsk begravning här senast. Rökelse. Ja, hur gör jag nu? Ja, men det jag respekterar. Jag kanske inte utövar samma tradition. Men jag respekterar er att ni gör så här. Och det här tror jag vi måste lära oss. Att respektera att vi har andra uttrycksformer. Men det som är med den ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och andra samfund är ett i Jesus. Det kan jag inte förneka. Tror man på Jesus så är jag syster och bror. Det här måste falla ner i mitt hjärta. Man får ständigt ompröva sina åsikter, det har jag fått gjort. Jag har lärt mig i mötet med andra människor. Så jag bör inte acceptera andra sätt, men jag måste respektera andra uttrycksformer. Och jag skulle avsluta med att vi ska se till hjärtat. Vi har lätt att bedöma varandra utifrån yttre. Så skapar vi en uppfattning om personen och företeelsen och andra kyrkors traditioner. Jag såg en ikon i fredags och då började den snabbt. Tänka så här. Hopp, en ikon. Tills en person förklarade ikonen för mig. Det var genomtänkt. Det var låg väldigt mycket. Bara jag fick en förklaring för denna ikon. Och så förändrades min syn på ikoner i fredags. Jag kanske inte själv ska sätta upp några ikoner. Men jag respekterar de som har ikoner. Vad det som händer det är att Gud ser till vårt hjärta. Han ser inte till det yttre handlingen. Och så får vi lära oss på varandra också. Att inte se till det yttre. Utan se in i hjärtat. När Samuel skulle välja en ny kung. Och då gick han till Jesaj. Han hade 8 söner. Och när den första sonen kom fram. När Samuel såg den äldste så var det en reslig karl. Tänkte han att han blir en bra kung. Men Gud sa, fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. men Herren ser till hjärtat. Vi behöver alltså bli mer lik Jesus, älska varandra, acceptera, eller ska vi säga, respektera andras åsikter, tankar, andra traditioner. Jag har en förebild som heter Hilding Pettersson. Han var pensionerad pastor när jag blev pastor i Fjugesta. Åh, men jag önskar att jag kunde vara mer lik Hilding Pettersson. I en samling jag var med så var det en ungdomsgrupp som spelade, och det kanske inte var direkt Hildings musikstil. Jag tänkte, hur ska Hilding, kan han hitta på något nu så att han liksom kan berömma ungdomarna? Jag lyssnade lite, han gick fram till ungdomarna och så tittar han på dem och säger: jag ser att ni är hänförda Jesus. Han såg till hjärtat. Han kanske inte gillar musikstil, jag tror jag knappast han gjorde, men han såg, här finns det ett hjärta som brinner. Välsigna dessa ungdomar som tjänar Herren med den här musikstilen. Avslutningsvis ska jag säga så att när vi visar varandra kärlek och omsorg, så blir det ett vittnesbörd för världen. Våra handlingar, konkreta handlingar, gör intryck på vår omgivning. Det är det Jesus säger. Ett, så ska världen förstå att Herren har sänt honom, att Fadern har sänt honom. En munk, namn Franciscus. Han skickade ut sina lärjungar som jag skulle vilja göra nu. Nu ska ni ut och berätta om Jesus. Och så säger han så här: gå och vittna för människor, och om det behövs, så använd ord. Alltså, gå ut och vittna. Han menar i konkret handling att vi älskar varandra, vi bryr oss om varandra. Vi bryr oss om syskon i Herren, men vi bryr oss också om andra människor. Och räcker inte det, då får ni börja tala om Jesus. Handlingen, hur vi lever, talar mycket mer än våra ord. Därför ber Jesus om enhet bland kristna. Att vi ska älska varandra, att vi ska bry oss om varandra. Då blir det starkaste vittnesbördet för vår värld att Jesus finns. Amen. Herre, jag tackar dig att du älskar var och en av oss. Trots våra fel och brister så är vi älskade. Och var och en av oss som är inne här är älskad av dig. Och jag skulle önska att din heliga ande, Herre, kunde göra det så påtagligt för oss. Att vi var och en är älskad. Att vi kan se på varandra som älskade. Att det här får falla ner i våra hjärtan. Att vi med hjärtat älskar och bryr oss om varandra och visar det i konkret handling. Då tackar jag dig, Herre, att det ska bli ett vittnesbörd för den omgivning vi lever i. Vi, Herre, kan vara med och förändra Kumla. Det tackar vi dig för, Herre. Tack för att du ständigt ber för oss om enhet. Amen.